With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
I'm amazed how many people own stocks. They would not be able to tell you why they own it. They couldn't say in a minute or less why they own it. Actually, you really press them down and say, the reason I own this is the sucker's going up.
There's enough cash in the financial system, and there is an infinite amount of cash at the Federal Reserve, an infinite amount of cash.
We can put that check in a money market mutual fund. Then we'll reinvest the earnings into foreign currency accounts with compounding interest, and it's gone.
So they had to do something. All they had left was just to print money and start buying things. And that's what they did.
Quick buck artists come and go with every bull market, but the steady players make it through the bear market.
They say money can't buy happiness. Look at the fucking smile on my face.
Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers. Hur är läget med dig, Fabian?
Jo, men det är fantastiskt. Börsen rallar och index slår portföljen year to date. Det är ju en skön känsla.
Ja, då får du känna hur vi alla andra hade det under 2022. Nej, men det är sjukt. Det är ju verkligen 2022 och den här första veckorna här på 2023 har ju visat det här med hur svårt det ändå kan vara att slå index. Även om man gör det liksom flera år innan så helt plötsligt kommer ett sånt här år där man bara blir totalt överkörd. Och vem kunde tro det att från årsskiftet helt plötsligt 2023 så skulle börsen dra nästan 10%. Ganska galet.
Eller en sommaren 2022 verkligen, för att det bottnade ändå någonstans i slutet på Q3, början på Q4 där 2022. Och då har jag varit lite rally sedan dess. Mm. Men det var inte direkt så att man skulle kunna tro det i framförallt när Putin invaderade Ukraina. Vem hade trott då att vi hade slutat 2022 och inlett 2023 med det här jätterallyt?
Nej, samtidigt som å andra sidan är ju börsen var ju ner väldigt mycket under 2022. Mycket snack om det där med att folk tycker inte det har varit en riktig krasch och så vidare. Men det är faktiskt så, snittaktien på Stockholmsbörsen har tappat över 50% från toppen. Och på Nasdaq ligger den siffran till och med på minus 66%. Och då pratar vi då innan det här rallyt då förstås. Jag tror att det här var fram till årsskiftet typ 2022. Så det är fortfarande någon form av krasch. Många aktier har halverats. Och sen är det visst några har stått emot. Och framförallt på vårt lilla index i Sverige där vi har väldigt mycket bank och verkstad. Har ju klarat sig ovanligt bra också. Men jag tänkte säga att det är inte det vi ska prata om idag. Men det är det visst. Vi kommer prata lite grann om det här med index och det här rallyt under vår topp tre här i början. Och sen är det ett litet case som du ska bjuda på.
Ja, jag tänkte börja doppa tårna lite i tech igen, eller jag har gjort det. Och jag vet att det är ju snabba puckar här. För jag sa ju i årsavslutningen, eller vår årskrönika, att jag inte riktigt var superintresserad av techen. Och nu är det ju rally, så nu ska man ju all in. Nej, där är snarare ett bolag som inte alls har gynnats av det här rallyt. Det har inte gynnats av något jäkla rally, för det är totalt utbombat. Börsnoterades i början på 2021 och har ju bara gått ner för sedan dess. Ja. Men det är 90% sedan börsnotering. Men Jag tycker siffrorna börjar se lite intressanta ut. Jag tror att det finns ett case här på 1-2 års sikt som gör att det är rätt intressant. Och det är ju CPaaS-caset Link Mobility.
Spännande, det kommer vi till strax. Men först ska vi ta veckans tre snabba. Men innan dess också ska vi säga att det inte är någon rådgivande rekommendation som vanligt. Vi berättar om vår process och vi tänker, gör alltid din egen analys och glöm aldrig att alla investeringar är förknippade med
risk.
Ja, men vi kan väl börja med att prata lite om det här rallyt först. Det har ju varit ett stort rally på börsen, trots att man fortfarande ser problemen i ekonomin. Men fler och fler kanske börjar tro mer på en soft landing. Framförallt i USA ser man att konsumenterna fortfarande är väldigt starka i USA. Man har fortfarande väldigt mycket faktiskt pengar på banken. Ganska låg belåning. Tyvärr är det väl så då att det är det här som Fed måste knäcka. Om de nu vill få ner inflationen, så det de vill åt är ju att knäcka konsumenten så att vi inte har råd att handla lika mycket. Och därmed så får man då ner inflationen, alltså priserna på saker och ting, eftersom efterfrågan minskar. Så att USA ligger till väldigt starkt. I Europa däremot är det väl ändå någon form av konsensus att vi har en recession här nu i början på året. Eller i och för sig, det är nog, pratar man med gemene man så känns det så. Att många förstår att Europa har det väldigt illa. Liksom, tråden då som vi har plockat upp och pratat om, det är väl att ja, men nu vet vi det. Det är inprisat, som vi sa. Snittaktien till exempel i Sverige var ju ner 50% från toppen. Nu är det inprisat och då börjar vi titta framåt. Vad händer om 6 månader? Jo, men då är vi ur recessionen igen. Men nu såg jag faktiskt att Goldman Sachs, de hade gått ut och sagt att de inte längre ens förväntar sig en recession i Europa. Och med det menar de någon teknisk recession. Alltså de har en definition av vad en recession är för någonting. Så de har höjt faktiskt sin tillväxttakt för 2023 års BNP-siffror. Från att det skulle vara minus 0,1% på året så ska nu alltså BNP växa i eurozonen med 0,6%. Det man då lyfter upp som anledningar är att dels så tycker man bara att senaste veckorna har Europa liksom ser ut att må mycket, mycket bättre. Och det har väl att göra just med att gaspriser har gått ner och så vidare. Och det här lyfter man också upp som en stark anledning. Att det har varit varmare än vanligt i vintern. Vilket gjort att vi kunnat stå emot Putins liksom energikrig. Vi har haft bättre som sagt, gaspriser och så vidare och så vidare. Och det påverkar ju också industrin jättemycket. Sen dessutom är man inne på det som vi pratade om förra veckan. Det vill säga att Kina nu öppnar upp. Och de öppnar upp tidigare än man trott. Och det här kommer att ge en positiv boost för hela eurozonen. Så det är lite intressant faktiskt.
Ja, det är faktiskt så att Europa är en av de geografier som är mest exponerade mot Kina. Jag tror att det är näst mest exponerade geografin förutom Sydostasien. Så att när det går bra för Kina går det bra för oss helt enkelt. Så att det är ju positivt. Eller för att vara helt korrekt, det är europeiska industribolag.
Ja men precis. Och såklart den europeiska konsumenten också, eftersom vi köper väldigt mycket importerat från Kina. Därav den här reshoring-trenden man pratar om, att vi ska flytta hem produktion, påverkar ju priser så mycket också. Eftersom vi annars varit väldigt liksom, avhängda på Kina. Men det är intressant, och JP Morgan också var ute och pratade om det, att den här liksom outperformance vi ser just nu, alltså att Europa överkastar så mycket mot USA som vi har sett, det är liksom, dels tror de att det kommer fortsätta bli så, de tror fortfarande att Europa är mycket mer intressant än USA. Jag har även hört Erik Penser Bank upprepa den synen, och det är i princip en av de liksom högsta nivåer vi har sett på det här också. Alltså det är väldigt, väldigt ovanligt att vi ser en så pass stor överkastning från Europa jämfört med USA. Och ja, det är lite intressant att Europa har gått från att liksom här är liksom epicentrumet för allting dåligt. Det vill säga vi har haft krig, vi har haft energikris, vi har haft hög inflation. Och nu helt plötsligt så säger man då att det här är liksom en outperformer istället. Och dessutom ska tilläggas, absolut, nu ska man ta med sig att liksom kortsiktigt så är det ju liksom jättesvårt att veta. Det ser ju extremt överköpt ut nu när om till exempel OMXS30 är upp nästan 10% bara sen årsskiftet. Greed ligger nu på högsta nivåerna sen någon månad tillbaks. Väldigt mycket liksom ser väl ut som att det är klart att vi kan få kortsiktiga korrektioner, men trots allt det här liksom positiva som nu börjar rada upp sig enligt då många investmentbanker, så ser vi fortfarande dock inte att inflöden har kommit till börsen. Det vill säga att det är inte så många som köper i europeiska börsen. Det har liksom inte ens börjat, utan snarare har vi sett att europeiska aktiefonder tappar, alltså de har utflöden. Så att man kan verkligen diskutera att det finns ändå en del som talar för att vi skulle kunna fortsätta ha ett schysst rally här in till våren åtminstone.
Ja, och sen är det ju så vanligt, rekordmycket krut på sidolinjen som man alltid får höra. Men det är faktiskt så. Och de väntar väl på att räntorna ska komma ner lite. Och som du säger, alla större index är överköpta om man kikar på RSI. Och då finns det ju alltid risk för att det blir reversion to the mean och du går ner lite. Men över tid, ska du upp, ska du ner, vem vet. Det som faktiskt är intressant är som du säger, man ser ju breakouts i på stort sett alla marknader. Det är Storbritannien, det är Spanien, det är Grekland, det är Italien, det är Sverige, det är Argentina, det är ja, dollarmätt såklart. Till och med Venezuela börjar man se. Och jag tycker det är kul från Twitter-användaren Cuppy som blev lite av en... Ja, han är en liten hedgefondförvaltare men också en liten följning på Twitter. Han kommenterade att ja, likviditeten måste komma någonstans, men det som är intressant här är att han lyfter att det här, man brukar se sånt här när det blir valutakris, för då brukar det vara att det är bullish tillgångar i lokalvalutan, som man ser lokala tillgångar går bara som tåget, och det går ju in i det många predikade förra året med dollar milkshake theory och liknande, att många länder skulle ha det tufft nu, det skulle bli lite valutakris. Vi får se hur det blir med det framöver. Men jag tyckte det var en intressant tes.
Ja, och apropå lokala tillgångar och ett litet land som Sverige, så har vi hittat nu obscena mängder sällsynta jordartsmetaller uppe i Kiruna, vilket är väldigt roligt. LKAB.
Ja, LKAB, statligt bolag. Ja, som sagt, obscena mängder sällsynta jordartsmetaller i fyndigheten Per Geijer i Kiruna. Och här kan man tala om läge att vara glad.
Ja, det är många som har liknat det här med när norskarna hittade oljan.
Ja, exakt. Jag är inte...
Och jag tycker faktiskt den liknelsen är väl ganska bra. Jag har ingen aning om storleken här, om det är jämförbart på så sätt. Men det är ganska bra jämförelse på så sätt. Och att oljan är ju det som har drivit liksom... Ja, men det är det som har drivit energi... hela vårt energisystem de senaste 100 åren. Det som vi hittar nu är ju de här, som sagt, ja, sällsynta jordartsmetaller, rare earth elements. Det är ju det som man använder i till exempel elbilar och hela den elektrifieringen som vi pratar om nu. Det vill säga precis det som är liksom... på tapeten nu och som är det alla vill ha. Det är liksom en, ja, det är verkligen en bokstavligen en guldgruva.
Ja, 1 miljon ton har man hittat av de här sällsynta jordartsmetallerna. Exakt vilka? För det finns lite olika där inom området sällsynta jordartsmetaller. Vet man inte, då måste man liksom utvinna och extrahera för att få fram exakt vad det är. Men beroende på vilka typer det är så behövs det liksom några kilo per elbil, så att det är rätt många elbilar som går där. I samma fyndighet, och det här är nästan större än sällsynta jordartsmetallerna, det är att man har hittat obscena mängder järnmalm och fosfor också. Men det här visste man sen innan. Och det är ju faktiskt tillräckligt mycket fosfor för att ersätta rysk import till EU. Det är jäkligt intressant. Och sen ska vi kommentera här också att idag så producerar ju Kina 96% av alla rare earth elements, eller sällsynta jordartsmetaller. Och det är faktiskt inte intressant nog för att de är särskilt sällsynta och bara finns i Kina, utan det är helt enkelt för att Kina har subventionerat den här industrin, sålt det för pennies on the dollar, som det heter på engelska. Vi har fått kommentarer nu igen att vi pratar mycket svengelska, men de säljer det mycket billigare än resten av marknaden, och därför har man ju kunnat erövra hela marknaden, som är många andra sektorer i och för sig. Men det är faktiskt så att sällsynta jordartsmetaller är en rätt vanlig biprodukt när det kommer till brytning av zink, nickel, koppar, silver och så vidare. Så att det är ju inte stort bara för att det är sällsynt eller så. Det är ju stort för att man eventuellt kan frigöra sig lite från Kina om man vill det. Kina har ju all makten. Det som är skönt här är att även om de skulle stänga av, så är det rätt många länder som har spare capacity och kan på under ett år bli up and running för den RRE som man behöver, om jag förstår det rätt. Nackdelen här med den här fyndigheten man har hittat, det är att det är i Sverige, och det innebär ju jäkligt mycket byråkrati. För innan man kan gräva upp det här så måste man ju undersöka hur det påverkar miljön. För man vill ju inte förstöra miljön för att rädda miljön, såklart. Och så här, man ska också ta hänsyn, om jag förstår det här rätt också, så i slutändan, även om om man har hittat fyndighet på 100 miljoner ton sällsynta jordartsmetaller, så i slutändan, när man får ut råmaterialet, så brukar man bara få ut någon enstaka procent av det här, om jag inte missförstår mig. Om jag inte är rätt där, så får någon lyssnare kommentera.
Ja, någon geolog får väl skriva in och förklara hur det ligger till.
Exakt, så att väldigt häftigt, väldigt kul. Sverige har ju otroligt många ja, otroligt mycket råvaror vi skulle kunna, som vi livnär oss på, men som vi skulle kunna bli ännu större med om vi inte hade all den här byråkratiken i, eller byråkratin i landet. Vi får se hur många år det tar det här. Jag har hört siffror på 10-15 år innan de här jordartsmetallerna kan komma till marknaden. Och det är lite tid om man säger så, speciellt om man vill ha den gröna omställningen till 2050.
Ja, men precis. Och så kontentan är att det här är fantastiskt roligt, ett otroligt fynd, men man ska väl också som sagt alltid skruva ner förväntningarna lite. Det blir ofta så att folk spelar upp det lite grann. Men kul, och det här är ju en lång tradition vi har i Sverige. Sverige är ju faktiskt ett av de länderna, de tre länderna som upptäckt flest också element i periodiska systemet. Så vi har ju liksom en historik med extremt mycket sällsynta jordartsmetaller och allt möjligt nere i jorden. Och det är någonstans det vi har byggt väldigt mycket av vår industri på också, gjort att Sverige är en sån rik och framgångsrik nation idag, att vi har haft de här fantastiska gruvfynden.
Ja, Sverige var ju en av dem som var först ute med att pumpa olja. Jag menar, det var ju Nobelbröderna, inte Alfred Nobel, han var ju en tönt på den tiden. Men han är väl den enda kända nu för tiden. Det var ju hans bröder som drog iväg till...
Vilket citat, Fabian Franzén. Alfred Nobel var en tönt.
Det var ju hans bröder som drog iväg öster och började pumpa en jäkla massa olja och härja. Som blev snorrikare på slutet på 1800-talet.
Men du, slutligen, apropå jordartsmetaller använder man som sagt i elbilar, och elbilar för oss då in på Tesla. De stora nyheterna om Tesla. Dels Teslas aktie har ju varit nedpressat rejält, det har vi pratat om i podden. Men nu är också priset på bilarna nedpressat rejält. Det var intressant att Tesla hade ju senaste stora leveransdatumet här vid, jag tror att det var typ sista december när kvartalet tog slut. Sen är ju då 14 dagars liksom öppet köp så att säga. Man hade 14 dagar på sig att lämna tillbaka nycklarna och lämna tillbaka bilen. Och efter de 14 dagarna var klart, så man kunde inte lämna tillbaka sin bil längre, då gick man ut och sänkte priserna nästan 30%. Eller så här, 30% med det här nya då elbilsavdraget man får i Kalifornien. Men totalt var det på de här modellerna sänkte man ju priset med 100 till 150 000 per bil. Vilket har gjort då att dels har vi ju sett totalt kaos på andrahandsmarknaden. Helt plötsligt var liksom begagnade Tesla-bilar dyrare än de nya, eftersom de begagnade inte hade sänkt sina priser än. Och jag har sett nu extrema liksom, man har sett mycket bilder och så, skärmdumpar från begagnat sidor som har panik nu i princip. Auktioner som går bananas för att ingen vet vad bilarna ska kosta nu riktigt längre. Efter den här, bara över en natt sänker man priserna så mycket. Men det har också gjort att de bilarna nu helt enkelt är väldigt, väldigt mycket billigare än konkurrensen. Det har ju annars funnits så att de har ju blivit omsprungna av väldigt många andra märken som Volkswagen och så vidare med sina ID3 och ID4. Men nu är plötsligt där Tesla implicit den billigaste bilen igen. Det vill fortfarande, finns ju några billigare men som är då betydligt sämre också. Men Tesla är nu väldigt, väldigt attraktivt prissatt. Och det är intressant att man säger att det här beror på att man har storleksfördelar, batterierna blir mycket billigare att producera när man gör så pass mycket batterier. Man säger också att det har att göra med att priser på råvaror kommit ner och så vidare. Men om sanningen ska fram, jag tror att vi nämnde det också här för någon vecka sedan när vi pratade om Tesla och att aktien gått ner. De sitter ju på ett enormt lager av bilar just nu. De har haft problem med att få bilarna sålda. I januari, alltså början på året innan prissänkningen, så hade vi faktiskt nära all time high i antal bilar i lager hos Tesla. Nu, bara från den här prissänkningen, har man lyckats sälja av 2/3 av det här lagret. Så det har gått väldigt, väldigt fort. Och Tesla ser nu liksom, som man säger då, unprecedented demand. Det är helt galen tillforskning av nya kunder efter man har sänkt priserna så pass mycket. Och även på begagnatmarknaden där man har justerat priserna. Hos CarMax till exempel, den här amerikanska kedjan, så har man sålt över hälften av alla Teslor i sitt lager på bara 24 timmar. Och det har att göra då med att de sänkte ju sina begagnatpriser också helt enkelt. Men det kan ju inte vara så roligt för mindre bilhandlare att sitta på massa bilar som helt plötsligt då tappar 100-150 000 i värden.
Nej, jag såg den här filmen på de här kinesiska personerna, stackars tjatarna som hade gått och köpt en Tesla, så dagen efter sänker de priserna. Ja, och så glider de tillbaka till affären och försöker få tillbaka lite pengar.
Ja, och som jag tolkat det så är det, har man beställt en Tesla men inte fått den levererad än, då får man ju den här prissänkningen. Men de som har plockat ut den, de har som sagt, de har ju suttit och väntat in då att de inte ska kunna få ut sig den här 14-dagarsperioden har man väntat ut, så att inte folk ska kunna returnera sina bilar. Så det är lite segt. Jag känner också någon som har skaffat faktiskt Tesla här nu i december, och de ligger då, jag höll på att säga att de ligger 100-150 000 back, det gör de inte. Men de betalade 100-150 000 för mycket helt enkelt för sin bil jämfört med idag, om man köpte en dag. Men det är intressant, för det här är ju liksom kanske starten nu på en liten prispress. Och det är ju som jag sa, att Tesla har svårt att sälja bilar. Det överlag har det varit lite svårt att sälja bilar just nu. Det är väldigt lång leveranstid på många bilar. Tesla är en av de få som har varit snabba på det, och det är för att de har haft så stort lager. Men Kina också, till exempel, såg jag nu en... I november redan faktiskt, så var det en av första gångerna. Sen 2008 så var det första gången vi såg en nedgång i antalet sålda bilar. Så det är ju en tydlig liksom recessionssignal, kan man väl säga så. Och man räknar då från, med att man ska ha noll tillväxt helt enkelt i 2023. Så det är ju så att bilindustrin, den är ju väldigt cyklisk. Man ser att den tar en stor smäll nu. Så det är nog många som kommer före efter Tesla. Vi har redan sett två exempel. Bland annat de här Xpeng, som är ett ganska stort noterat bolag i Kina. De har också gått ut och kontrat och sänkt priserna på sina bilar också. Så intressant. Så är man sugen på en elbil, kanske kommer bli betydligt billigare nu. Om inte annat så är som sagt Teslan definitivt betydligt billigare idag.
Vad händer med de här gamla goda skrotbilarna man köpte på Blocket för 10 000 kronor? Är det skitbra?
De finns kvar. De finns absolut kvar. Men det är inte lika hett att ha en sån. Men du, vi tar och hoppar in på, apropå skrot, vi tar och hoppar in på ditt case den här veckan.
Ja, det är riktigt skräp.
Nej, skoja.
Ja, som du sa, shitcode deluxe idag i form av bolaget Link Mobility. Och Link Mobility, som sagt, det är ju ett CPaaS-bolag, likt Sinch. Communication Platform as a Service, det är ett coolt litet akronym där. Vi pratar ju mycket om de här typen av bolag 2020. Superhett då, inte så hett efter det. Men
ja, just nu dock är ju Sinch superhett.
Nu är vi Sinch.
Jag tror den är upp,
nu
jag tror den är upp 60% sen botten eller någonting sånt. 30% bara sen årsskiftet. Ja, till och med faktiskt, förlåt, 170% sen 3 månader tillbaka ser jag nu på Sinch.
Ja, jag tänkte det. 60%.
Men andra sidan är fortfarande halverad på ett år.
Är det bara så lite? Jag hade för mig att de var upp 200 eller någonting. Men kanske jag som kollade på någon annan liten shitcode.
Det beror ju helt på varifrån man mäter. Nu bara tittade jag på 3 månaders grafen. Men den har ju varit ner som mest, över 80% sen toppen. Nu är den ju fortfarande ner, på ett år är den ner halverad. Men som sagt, kraftigt har, det har stigit kraftigt senaste perioden.
Jag tänkte från september, oktober någon gång där. Mm. Den har haft ett extremt rally. Men i alla fall, CPaaS. Det är alltså en plattform som tillåter företag att meddela sina kunder via olika kanaler som SMS, Facebook, WhatsApp och Messenger. De flesta som lyssnar vet säkert om det här redan. Link Mobility har 50 000 kunder i 19 länder enligt sin senaste kvartalsrapport. Och framförallt så har de fokus på större kunder, så kallade enterprise-kunder. Och det här innebär såklart att det är svårare att knyta kontrakt, men också att de har större stickiness i kontrakten. Och det ser man på till exempel deras churn-siffror. Link Mobility har 1% churn och 113% net retention rate. Och det är ju hur mycket man kan upsella sina nuvarande kunder på. Jag tänkte att vi hoppar direkt in i Q3-an. För det som är intressant här, det är lite siffror som sticker ut. Som eventuellt kan göra det här till ett intressant case. Det är lite av ett siffercase på en tvåårssikt, som sagt. Snarare än kvalitetsbolag. Det vill stoppa ner byrålådan och hålla resten av livet. Eller vad vet jag, det kanske blir en sjuk turnaround och blir det. Jag tror mer på sifferteorin. I Q3 2022 så växte man sin omsättning med 18% till strax över 1 miljard NOK för kvartalet. Och stora delar av det här, eller större delar av det här, drevs bland annat av en temporär volym av OTP, så här one time passcodes. Ja, ni vet när ni ska logga in någonstans och så måste ni knappa in ett telefonnummer, så får ni ett sms. Ja, här är en kod, och ska lägga in det på hemsidan. Det drev en väldigt stor del av volymen för intäkter i Q3. Det var från en ny hyperscaler-kund. Alltså en stor kund som växer väldigt, väldigt snabbt. Och det här kommer såklart med lägre marginaler. Men det man hintar på är att man framöver kan upsella såna här kunder och implementera högre marginalsprodukter. 29% av tillväxten det här kvartalet kom från USA, vilket är trevligt, för USA-verksamheten snittar 90% i bruttomarginal, och USA-verksamheten trendar uppåt. Och för helåret då så guidar man 8-12% omsättningstillväxt, så det är ingen så här super tillväxtsaga här. Men jag ska påpeka här att det här är lägre än de cirka 20% i snitt man har haft de senaste 3-4 åren. Och det här är bland annat på grund av lägre momentum i Nord- och Västeuropa. Och det här förväntar man sig ska accelerera igen under 2023. Och långsiktigt så siktar man faktiskt på 20% tillväxt och att nå 10 miljoner norska kronor i omsättning under 2025. Och det här såklart genom en blandning av organisk och icke-organisk tillväxt. Som referens är omsättningen på rullade 12,5 miljarder norska kronor. Och jag är väl personligen lite skeptisk till omsättningsmålet. Jag tror inte marknaden tror så mycket på det heller. Men det är kul att ha det i bakfickan. Under kvartalet så knöt man 420 kontrakt. Det var blandning av nya och utökade gamla kontrakt. Och målet är, som många andra bolag, att upsella de här med kostnadsbesparande och högre marginalsprodukter över tid. Och framförallt så är det ju sådana tjänster som kanske är lite svårare att churna och bli mer integrerade hos kunden. Sådana här 1TP-lösningar, det kanske är inte direkt det mest unika att göra. Men fler produkter som man lägger på sin plattform som kunden tar del av, desto svårare är det ju för kunden att sticka vidare. Speciellt när det är en stor och trögrörlig firma. Då vill man gärna inte hålla på och byta ut system. Bland annat då nämnde USA där, var en stor tillväxtsektor med hög bruttomarginal. Det är att man signade 2 stycken 3-årskontrakt med 2 stycken amerikanska utilities i början på januari. Cirka 7,5 miljoner dollar totalt, eller 2,5 miljoner per år. Och det är licensvolymer och implementering. Men på toppen av det kommer även extra intäkter från eventuella kritiska event. Så det rullar ändå på, de får in rätt mycket kontrakt här. Det gör ju att man får ju liksom en liten syn på framtiden. Vad kommer de kunna generera i intäkter 2023 och 2024? Och framförallt är 2023 relativt synligt, eftersom de har ju, ja, man kan ju se vilka kontrakt som har kommit ut och vad de har.
Men du, nämnde du några kunder de har?
Nej, men det är fan inte viktigt.
Ja, men jag kan ändå bara lite så här, för det känns ju som att det är ett ganska litet bolag. Kan man ju tänka sig, men de har ju väldigt stora kunder. DHL, IKEA, ISS, Jysk bland annat, några av dem lyfter på sin hemsida. Så det är ju definitivt stora, det är ett stort etablerat, eller stora etablerade kunder och ett etablerat bolag.
Absolut, det är ett av Europas största CPaaS-bolag. Det är bara att de är...
Det behöver ju inte betyda någonting om det bara finns 3 stycken.
Absolut, absolut. Och de har ju tidigare år glidit runt och köpt upp lite amerikaner och liknande för att liksom växa inorganiskt. Intressant här att enligt senaste earnings callet så kommer 20% av intäkter från mobilmarknadsföring, 70% från notifikationer och 10% från kundtjänst. Och det här är intressant, för man kan ju tänka sig att notifikationer är någorlunda mindre recessionskänsligt än marknadsföring. Så förhoppningsvis så är det en kappad nedsida i omsättningen här.
En liten invändning där dock. Då får man ju tänka på var notifikationerna kommer ifrån. Jag tänker att typisk notifiering som man får via till exempel sms, det är ju att glöm inte din tandläkartid imorgon. Men det är ju också till exempel alla de här brevutskicken. Alltså det plingar till och säger att du har ett paket att hämta ut. Och de kan ju absolut gå ner. I en recession så kommer ju folk köpa mindre saker och därmed få mindre paket. Och vi nämnde ju till exempel att DHL är en kund. Så det är typisk sån grej. IKEA kör ju också någon sån. De har ju notifikationer typ... man kan ju, om en vara är slut i lager, kan man ju fylla i sitt telefonnummer och få ett sms när varan är tillbaka i lager. Det är ju typiskt också sådana grejer som kanske går ner om man inte har råd. Eller så betyder det att folk kommer sluta handla på, vad vet jag, köpa Marbodalkök och sen köpa IKEA-kök, och då kommer de få fler notiser, vad vet jag.
Nej, men det är sjukt rimligt att tänka så. Alltså, allting är ju egentligen recessionskänsligt.
Men jag håller absolut med dig om att det är mindre recessionskänsligt än marknadsföring.
Absolut, och speciellt som det här är rätt... liksom stadiga kontrakt från större etablerade aktörer. Som sagt, det är inte över liksom 6 månader, vi snackar flera år här. Så man har i alla fall någon typ av känsla för vad som kommer in. Och oftast så betalar de ju för volymer och liknande specificerat i kontraktet. Bruttointäkter är rätt intressant. Steg faktiskt långsammare än omsättningen under Q3. Upp endast 7%. Och det här är ju för att man har sett bland annat sjunkande marginaler i Centraleuropa och att man onboardar hyperscaler-kunder med den här liksom OTP-lösningar. Hög tillväxt som sagt, men låg marginal. Så det är jätteviktigt att upsella här. Men det är också någonting man satsar extremt hårt på. Långsiktigt satsar man på de här hyperscaler-kontrakten. Ska komma upp till en bruttomarginal på 50-80%. Framförallt med produkter som är mer sticky. Men i bolaget så bruttomarginal varierar väldigt, väldigt kraftigt mellan segment. 26% ligger det i snitt, men det varierar allt från 6% för de här hyperscalers till 90% för så kallade message broadcast. extrem variation, men 26%.
Det låter ju spontant som en väldigt låg bruttomarginal, eller?
Ja, absolut. Men det kostar ju att...
att ligga på topp?
Det kostar ju att ligga på topp.
Nej, i och för sig, jag var tvungen att kolla. Och Sinch, jag tänkte att faktiskt att Sinch hade typ 80-90% bruttomarginal. Men de ligger faktiskt på 30% bruttomarginal. Och det har väl säkert att göra med det att det finns ju faktiskt... Man brukar ju prata om att mjukvara generellt har höga marginaler. Bruttomarginaler i alla fall. I och med att det liksom inte kostar någonting extra att sälja till exempel ett nytt spel eller en ny mjukvara. Men i det här fallet, om det till exempel handlar om sms, de kostar ju faktiskt någonting att skicka. Så det är klart att det
exakt. Ja,
så Sinch ligger runt 30%, så det är ju inte alls så himla konstigt egentligen då.
Exakt, och en av deras grejer är att till exempel överföra kunder från så här traditionella sms till, vad det heter, RCS, nya generationen, som går via, som iMessage kör på till exempel. Just då drar du ner kostnadsbasen och liknande. Men ja, det är helt korrekt. Det är en stor kostnad i de här. Alltså, du kommer inte se samma typ av bruttomarginal som vi ser i många pure play SaaS-bolag. EBITDA landade på 137 miljoner norska kronor för kvartalet. Resultatet på 88 miljoner norska kronor. Där tar hänsyn, alltså man räknar in 30 miljoner norska kronor i icke-återkommande kostnader i form av aktieoptioner, M&A och restructuring. Så att framtiden... Så kan det här vara lite högre. Bolaget handlas idag till cirka P17 för estimat på 2022. Men man har cirka 1 miljard norska kronor i kassa. Och så justerar man för det här så handlas bolaget till P9.
Och det är ju även P9 på rullande 12. Så jag tolkar det som att Q4 tror man kommer bli lite sämre.
Exakt. Man tror väl att tillväxten i vinsterna inte kommer vara det som det har varit.
Ja,
men... Bolaget handlas också till en 16% FCFF till equity yield.
Vill du förklara det för lyssnarna?
Så är 16. Ja, exakt. Det är alltså när man drar bort allting som går till... Ja, all kassaflöde som går till skuldägarna. Vi ska gå in på lite senare. Som ni vet så gillar jag skulder nu. Men... sitter du och kollar EV och grejs... så vill jag också kolla på kassaflöde som går till både skuldägare och till aktieägarna. Men om du har höga skulder och kanske höga räntekostnader, så kanske du vill räkna bort det här och kolla vad som endast går till aktieägarna. Och då drar du bort räntan och så drar du bort skulden, och så helt plötsligt ser du på kassaflödet, free cash flow, som går till aktieägarna.
Jag ska bara göra en liten tillägg där om Q4 och varför PE-talet tros gå upp till Q4. Det har nog att göra med att Q4 förra året, den är ju med nu när vi tittar på rullande 12, det vill säga de senaste fyra kvartalen. Det var ju deras rekordvinst. Då gjorde de ju över 100 miljoner i vinst jämfört med nu Q3, där de landade på nästan runt 90 ungefär. Så att det handlar ju också om att det är ett superkvartal som försvinner ur beräkningen av PE-talet.
Ja, allmänt så ser man ju tuffa komps för många mjukvarubolag.
Så är det, och det där ska man alltid ha med sig, att det är alltid så när man tittar på rapporter och just rapportreaktioner, så vi pratade om det förut, att vissa bolag kan göra väldigt bra ifrån sig på en rapport. Det ser jättefint ut, det står 20% tillväxt eller 30% tillväxt. Men dels måste man ta hänsyn till vad konsensus var, alltså vad trodde marknaden i stort, vad var inprisat. Kanske var inprisat att man ska ha 30% tillväxt och du landar på 20, då är ju det under konsensus och det är sämre. Men något som många också glömmer bort är att fundera på komps, alltså, och komps menar vi då vilka tal man jämför med. Och då måste man titta på och säga att okej, nu till exempel Link Mobility, och de hade då en Q4 förut som var deras rekord. Det var det största vinst de har gjort någon gång. Ja, då kommer det kanske bli ganska tufft att slå det i år, speciellt nu eftersom det är sämre tider också, så att säga. Så det ska man alltid tänka på om man just håller på att spekulera i rapportreaktioner, att titta på vad jämför man med förra året.
Ja, och nu vet jag att du som lyssnar tänker så här: vad fan skulle jag vilja köpa det här? Det verkar ju sjukt tråkigt, allting går åt fel håll. Och då ska jag säga, då ska jag lägga på en till sak här, och det är att bolaget är rätt tungt skuldsatt, som klart tynger värderingen. Men det är också här som det kan vara lite intressant, och det är här som playet är, när man börjar kolla på kassaflödena och skulderna. Net debt, EBITDA, ligger på strax under 5x.
Den kan vi förklara, så nettoskulden genom EBITDA, så att om man brukar det lite förenklat, så att EBITDA är i princip kassaflödet. Så att det skulle alltså ta 5 års kassaflöde egentligen idag att betala av deras skuld då.
Exakt. Och det gör ju att det här caset blir lite lite tidningsbolaget Lee Enterprises som vi hade i podden för några månader sedan. Och det är att deleveraging eller avbetalning av skuld är en stor del av playet. För man har ju nästan 3 miljarder norska kronor i nettoskuld. Man har en fast ränta på 3,4%. Man har maturity i december 2025. Så man har en liten ticking time bomb här. Fortfarande rätt låg ränta. Men sen måste man omfinansiera det här. Och kommer antagligen räntan hoppa upp lite. Och du vill ju få bra termer på det här också. Och hur gör du det här? Ja, du betar av skulden. Så att det kan visa att du kan betala. Och det som är intressant här är att Link har initierat ett kostnadsbesparingspaket. Likt många andra bolag. Men för OPEX och CAPEX. Så under Q4 2022 så förväntas man spara in cirka 2,5 miljoner norska kronor på CAPEX och 6,5 på OPEX. Och det här blir liksom cirka 9 miljoner norska kronor. Men per Q4 2023, alltså ett år, så förväntas man spara in 13,1 miljoner norska kronor i OPEX och 9,3 miljoner norska kronor i CAPEX. Det är alltså per kvartal, inte per år. Det är alltså 22,5 miljoner norska kronor totalt. Det är alltså en run rate, alltså drar man ut det på 12 månader, på nästan 90 miljoner norska kronor, eller motsvarande 40% av rullande 12 månaders fria kassaflöde. Och helt plötsligt kan man börja se en liten story här, att fritt kassaflöde ökar väldigt, väldigt snabbt i det här bolaget när de börjar på sina besparingar. Och då måste man också ta hänsyn till tillväxten de har i bolaget, både i omsättningen och potential i bruttomarginalen, att de börjar återgå kanske lite till lite högre nivåer, eller i alla fall inte sjunker. Och det här innebär ju att mellan tummen och pekfingret att man skulle kunna generera cirka 400 miljoner norska kronor för året, för 2023 och framåt. Och som referens så ligger rullande 12 nu, eller fria kassaflödet rullande 12 på cirka 220 miljoner. Men kostnadsbesparingen har ju nyss lanserats. Och för 2022 så kanske det landar på 250 till 300 miljoner totalt. 300 miljoner fria kassa, 300 miljoner norska kronor fritt kassaflöde för bolag som är värt 2 miljarder i börsvärde är rätt hyfsat. Och allt annat lika så innebär det här ju att man skulle ha cirka 2 miljarder norska kronor i kassa till slutet på 2024. Kom ihåg där då att man hade cirka 3 miljarder i nettoskuld, 2 miljarder i kassa. Ja, vad händer där? Vad händer då? Jo, det man kan göra är en väldigt aggressiv deleveraging med hjälp av detta. Man kan, om man ligger på strax under 5 nu, jag tror man ligger på 4,7 för att vara exakt, så är det ju rimligt att sikta på 3,5 till slutet på 2023. Det är alltså deras långsiktiga mål. Sen fortsätta här, för att det gynnar ju aktieägarna som satan. Fortsätta betala av till strax över 2x till slutet på 2024. Det skulle innebära att man går från en nettoskuld på 2,9 miljarder per Q3 2022 till cirka 1,5-1,7 miljarder per slutet på 2024, alltså kommande två åren. Nyckeln här är ju att se hur management faktiskt möter den här skulden. De måste ju betala av skulden, men man måste ju också inse att management inte alltid gör det som är bäst för bolaget.
Eller framförallt aktieägarna.
Ja, exakt. Och gäller att hålla koll här på vad som händer de första kvartalen i 2023. Som sagt, det är väldigt likt Lee Enterprises på det sättet. Att deleveraging är lite A och O när det kommer till caset här. Och största risken är ju att det är ett norskt bolag enligt mig. Och förutom oljecase och oljeservicebolag så har jag nästan bara blivit fistad av norska bolag som sett billiga ut. Och jag vet att många lyssnare också ägt norska bolag som man tänkt, jäklar, det är ju skitbilligt jämfört med svenska och amerikanska motsvarigheter. Och sen bara faller 50% på det.
Ja, det har varit väldigt många så kallade sminkade grisar som har IPOats på norska marknaden de senaste åren.
Exakt, och det finns ju alltid den risken att management går rogue, gör inte det de måste göra. Rent rationellt, det de ska göra är ju att ta sitt fria kassaflöde, eller ta kassaflödet de frigör, pumpa in det i att betala av skulder, få ner skulderna, öka equity, alla blir glada, bolaget kommer ha sjukt bra trajectory framöver. Men de kanske inte gör det, de kanske är väldigt, väldigt kortsiktiga, ser jättemycket kassa och får för sig att de ska börja köpa upp en jäkla massa bolag istället. Vilket jag tycker känns väldigt irrationellt, men vi får se.
Ja, det är väl lite bra att de har initierat kostnadsbesparingspaket. Det känns ändå som att det brukar gå lite hand i hand med att man försöker bli av med skulder.
Exakt, och det är ju sådana saker som jag tycker tickar boxarna som gör att det ser lite intressant ut på det hållet. Men som sagt, jag tycker att det här är ett kortsiktigt case, 1-2 år. Helt på värderingen i stort sett, att den eventuellt är lite för låg här. Det handlar ju om att tillväxten håller i sig, eventuellt återgår till liksom lite mer historiska nivåer när momentum normaliseras under 2023. Kom ihåg, det var lite marknader som där momentum hade fallit lite. Samt att bruttomarginalen höjs när man skiftar över de nya stora kunderna till högre marginalsprodukter. Men framförallt handlar det här caset om det fria kassaflödet. Och som sagt, för 2022 så har vi en FCF to equity yield på 16%. Men för 2024 estimat så ligger det snarare på 25%. 25% för ett, ja, man kan väl kalla det här ett GARP-bolag. Även när det växer 12% så handlas det P/E 9. Känns ju jäkligt, jäkligt billigt. Och även om det här bolaget antagligen borde ha rabatt mot till exempel Sinch. Jag tror ju att Sinch eventuellt har lite högre kvalitet i sina produkter. Så handlas det ändå till typ 50% rabatt på EBITDA. Så det känns lite väl billigt. Och det här i samband med att man gör den här aggressiva avbetalningen, potentiell aggressiva avbetalningen av skulderna, borde verkligen gynna värderingen. Och ja, enligt mina estimat, eller enligt mina kalkyler, så tycker jag inte alls det vore konstigt om det här skulle re-ratas 100% högre. Det handlas väl för strax över 7 kronor nu, om det skulle handlas till 13, 14, 15 kronor. Och det är väl det jag har personligen tagit ett litet bett på.
Spännande, väldigt spännande case. Roligt med sånt här också, man måste räkna lite grann, för det brukar ju att man filtrerar bort en hel del människor som inte hittat caset annars. Och full disclaimer också, du äger lite aktier också, eller hur?
Jajamensan, det är inte min största position, men jag har en position.
Och jag äger inga aktier i Link Mobility. Däremot har jag plöjt ner ganska många timmar i Zelda Breath of the Wild, och det innehåller ju Link.
Exakt, och det är det enda man tänker på. Nu kanske folk tror att det här liksom, de ser titeln Link Mobility, så tänker de att det är ett nytt Zelda-spel, och så tror de att vi ska prata Nintendo. Så då blir de ju duktigt besvikna när de börjar lyssna.
Verkligen. Ja, men Nintendo har vi pratat tidigare i podden. Men du, inget hört den här podcasten ska ses som rådgivning. Alla åsikter i vår egen LVS och eventuella sponsorer tar inget ansvar för det som sägs i podden.
Tänk på att alla investeringar är förknippade med risk och sker under eget ansvar. Kontakta oss gärna på podcast@marketmakers.se eller på Twitter och aktie@marketmakerspod. Vi brukar svara, om inte svarar, bara skicka mejl igen, bombardera oss. Lämna gärna en recension på iTunes, men endast en positiv sådan.
Ja, jag hittade ett mejl här från oktober som jag inte svarat på, men som sagt, bättre sent än aldrig, jag ska svara på det ikväll. Och sist, men absolut inte minst, kära lyssnare, stort tack för att just du har lyssnat. Vi hörs igen om en vecka.